Vi har kommit till Efesierbrevets tredje kapitel i denna märkliga vandring genom en av Nya Testamentets rikaste böcker, Efesierbrevet. Paulus har tagit sig god tid på att tala om vad vi äger i Kristus och vad vi är i Kristus. Ännu i tredje kapitlet håller han på därmed. Efesierbrevet har bara 6 kapitel, men detta brev avslöjar för oss den underbara balansen mellan lära och liv. Och alltid börjar Paulus med läran för att sedan ge kraft åt sina uppmaningar att leva i överensstämmelse med läran. När han så att säga besinnar vad han och vad vi äger i Kristus, så föds lovsång i hans hjärta. Och egentligen är de 3 första kapitlen en enda lovsång, en enda lovprisning full av tacksägelse och tillbedjan. Paulus rör sig på lovprisningsplanet. Han kan inte annat när han tänker på vad han har i Kristus. Det är med förundran och glädje i hjärtat som man avslöjar den ena sanningen efter den andra. Och vi har försökt beskriva, illustrera den här genomvandringen av dessa sanningar som vore vi på vandring genom ett underbart slott. Stigar in i den ena salen efter den andra för att besinna vad Gud har i beredskap åt oss och vad Gud har skänkt oss. Hela detta slott med all dess härlighet. Ja, så är det att vara i Kristus. Och så är det att upptäcka den ena härligheten efter den andra. Och idag ska vi återigen upptäcka en del. Vår ställning i Kristus är viktigare att veta om än vad vår vandring i Kristus innebär. Därför så börjar Paulus med ställningen i Kristus. Det kristna livet börjar med en vila för att sedan mynna ut i en vandring. Och det är alltid olyckligt när du eller jag försöker ändra på den ordningen. Kommer till tro och tänker, få se nu, hur ska jag nu leva som kristen? Oj, är det så jag måste göra? Jag måste göra så, 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 så. Ja, så måste jag göra för att vara en god kristen. Och så blir det ett enda slaveri. Från att ha varit ett slaveri i synden blir det ett slaveri i kristendomen. Och det var inte alls Guds mening. Därför är han angelägen om att förklara för dig att den här ordningen får du inte ändra på. Du måste först veta att du har kallats till en vila och till en gemenskap med Kristus. För att sedan gå in i, som vi talade om förra gången, förutberedda gärningar som Kristus och som Gud redan har lagt till rätta för dig att vandra i. Du sitter med Kristus i det himmelska. Där startar du, där börjar du ditt kristna liv. Sedan är det naturligtvis Guds vilja att din vandring på jorden ska kännetecknas av det himmelska liv som du har. Och hela andra kapitlet så beskrev han för oss kontrasten mellan vad förr var och vad nu är. Förr döda, nu levande. Förut fjärran, borta från Gud. Nu nära Gud, i och genom Kristi blod. Förut utan Gud och utan hopp i världen, nu hos Gud, hos hoppets Gud. Förut främlingar, gäster för Guds rike, nu Guds eget husfolk. Och när Paulus har besinnat detta, så börjar han tredje kapitlet med att säga: för den skull böjer jag mina knä. Det finns tillfällen i livet, situationer, händelser, saker som vi kommer över att begrunda, som leder till ett knäfallande inför Gud. Det bara finns ingenting lämpligare att göra än att böja knä inför Fadern. Så kände Paulus det den här stunden. Det enda riktiga och rätta att göra för honom, det var: jag måste böja mina knä. Jag kommer ihåg när jag var nära att gå under i drunkningsdöden faktiskt, tillsammans med en annan kamrat nere i Glommens fiskeläge på Hallandskusten. Det var en fruktansvärd kamp ute i vågorna. Men vi upplevde att Gud räddade oss på ett förunderligt sätt genom att låta våra fötter finna en fast grund i en klippa
mitt i vågbruset.
Och där stod vi och där vilade vi ut, och där fick vi kraft att ta oss resten av vägen in till land när stormen hade bedarrat en del. Och när vi kom i land, utmattade, trötta och uppskärrade över denna upplevelse, men märkte att vi faktiskt står på land igen, räddade från drunkningsdöden, ja, då fanns det fanns bara ingenting annat vi kunde göra än att böja knä och tacka Gud. Det liksom passade sig inte ens att stå upp och tacka Gud, inte att sätta sig ner fast vi var trötta. Det enda som passade sig den stunden, det var att böja knä och tacka Gud. Det finns sådana tillfällen i livet. För Paulus var det nog ganska vanligt, även om du bör känna till att judarnas sätt att bedja, det vill säga när det gäller deras ställning, det var att stå upp, att stå och bedja och lyfta händerna. Ja, ibland föll man ner med ansiktet mot jorden, men när man böjde knä, då var det ett kännetecken på särskild tillbedjan, angelägenhet och någonting särskilt högtidlighet i det hela. Och det kände Paulus nu: jag måste få böja mina knän, jag måste få böja mina knän för Fadern som har gjort detta för oss. Och när han böjer knäna där i cellen i det romerska fängelset, så hör han naturligtvis rasslet utav kedjorna med vilka han är bunden. Och så skriver han: jag Paulus, som till gagn för er, ni hedningar, är Kristi Jesu fånge. Kristi Jesu fånge. Jag är inte robarnas fånge. Jag är ingen brottsling. Jag sitter inte här därför att jag brutit mot den romerska lagen. Nej, Kristus har låtit mig få bli en fånge för hans skull. Och Paulus sörjde inte alls över sin situation. Kristi Jesu fånge. Och innan han bryter loss i bönen och i lovprisningen inför Fadern, så betänker han igen vad det är som har fört honom till cellen. Och han betänker vad det är som har fört honom in så som fånge i ett romerskt fängelse. Jo, det är på grund av det nådes uppdrag som Gud gav mig. Mig, säger han i vers 2, mig blev detta nådes uppdrag givet för er räkning. Paulus kunde aldrig fatta att han skulle få nåden att förkunna evangelium. Han tänkte kanske på Jesaja 51 eller 52, där det står: hur ljuvliga, nu profetiskt talat, hur ljuvliga är icke glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen för att förkunna frid och frambära ett gott budskap och förkunna frälsning. Hur ljuvliga är inte hans steg? Det kommer en budbärare över höjderna där borta. Vad månne han har att säga? Dåliga nyheter eller goda nyheter? Och när det var frågan om goda nyheter och man hade det på känn, ja, då var det särskild spänning att invänta budbäraren. Han kommer för att förkunna goda nyheter. Kanske kom denne herold ibland för att förkunna: fred har instiftats mellan de stridande parterna. Det var ett gott budskap. Och min vän, det var en förmån att få frambära det budskapet. Tänk dig själv in i situationen. Tänk om du skulle vara den första personen som för världen finge kungöra: världskriget är slut, fred har slutits, vapnen har lagts ner, frid och fred är för handen. Vilken förmån att få bringa dessa glada nyheter till en värld som har sargats utav strid och krig i många år. Någonting sånt upplevde Paulus. Tänk att jag fick förmånen att bringa hedningarna det glada budskapet: nu har frid åstadkommits mellan Gud och människa. Ett blod har gjutits i historien. Det finns möjlighet att träda in i Guds närhet och få uppleva hans gemenskap och förlåtelse. Vilket glappbyderna genom mindre Asien till de små städerna och förkunnade: det är en som har uppstått, nu finns det ett hopp. Som fick resa över de våldsamma haven och förkunna i andra länder, ja, komma till Europa och förtälja samma glada nyheter. Nu finns det hopp. Nu finns det en möjlighet att uppleva frid i hjärtat. Gud har handlat i historien. Han har besökt jorden. Jesus var Messias. Vilka glada nyheter. Tänk att jag har blivit evangeliets tjänare. Detta kunde Paulus aldrig riktigt fatta. Att han skulle få den förmånen. Att han skulle få vara den för vilken Gud uppenbarade hemligheten. Att Golgatas seger gäller för jud och hedning lika väl. Och få vara den för vilken hemligheten, som man här kallade, blev avslöjad genom helig ande, den helige andes uppenbarelse, som man beskriver i verserna som följer. Definitionen av hemligheten ger han oss i vers 6. Denna hemlighet, att ni hedningar också är medarvingar i Guds Israel. Att ni hedningar också är lemmar i samma kropp, i Kristi kropp. Att ni hedningar också är delaktiga av löftet. Ni som ingenting hade att hoppas på har plötsligt fått någonting att hoppas på. Hur då? Jo, genom evangelium, säger han. Genom evangelium. Detta budskap om att Kristus har dött för våra synder, blivit begraven enligt skrifterna och uppstått igen på tredje dagen. Det var medlet till att sätta hedningarna fria och göra dem medlemmar av Guds hushåll. Och det var jag som fick förmånen att förkunna detta. Att få bli evangeliets tjänare. Jag tror att vi pastorer skulle behöva uppleva lite grann utav den där tjusningen. Att få vara en evangeliets tjänare. Och det är faktiskt inte förbehållet pastorer och evangelister att få glädja sig över att vara bärare av evangeliet. Ty det är du också om du har mött evangeliet. Upplever du det som en förmån att i ditt väsen, genom ditt liv och dina ord, få bära på det frigörande evangeliet som plötsligt kan förvandla vilken människas som helst situation och göra henne till en medlem av Guds hushåll. Tänk vad fantastiskt att Gud har anförtrott dig med försoningens ämbete. Och du och Kristi vägnar får förkunna, får förmedla för världen. Det har slutits ett fredsavtal en gång mellan Gud och människa på Golgata och genom den öppna graven. Och du får komma, min vän, min arbetskamrat, min granne. Det gäller dig. Paulus upplevde detta som en oerhörd nåd. Och han vänder tillbaka till nåderummet i slottet gång på gång. Titta hur mycket nåd det finns. Titta hur mycket nåd det finns. Jag som var den ringaste utav alla apostlarna. Jag den ringaste, inte ens värdig att få kallas apostel. Jag som är att liknas vid ett ofullgånget foster. Jag som var den främste av alla syndare. Mig blev nåden given. Kunde Gud frälsa mig, då kan han frälsa vem som helst. Så upplevde Paulus det. Han som var den ringaste till mig blev den största nåden given. För den skull böjer jag mina knän. För den skull böjer jag mina knän. Kunde han annat göra det i cellen när han betänkte det uppdrag som var honom givet och som inte alls var bundet av bojorna kring hans fötter eller händer, utan fortsatte att sprida sig som en eld över romarriket. Evangeliets frälsande kraft bär inga bojor. Jag är Jesu Kristi fånge. Till ert gang. En sak till förundras han över. Tänk, hedningar, och till er som jag nu skriver, vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. Och det var nämligen så att Gud just genom att sätta denna hemlighet i öppen dag, denna hemlighet som under gamla testamentets tider hade varit fördold, nämligen att Gud av både judar och hedningar ämnade göra en enda kropp, en enda församling i Kristus. Men syftet med det, säger han i vers 10, det var att Gud ville att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bliva kunnig för förstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Församlingen, för vilken jag nu har lagt ner mitt liv, säger Paulus, är den institution på jorden som demonstrerar för hela den himmelska världen hur mångfaldig och hur stor Gud är i sin visdom och härlighet. Du ser, Petrus säger ju i sitt första kapitels första vers, första kapitels tolfte vers, att även änglarna åstunda att skåda in i det ting som evangelium handlar om. Det är lika som änglarna, det som befinner sig i himlen. Inte själva änglarna har fattat vad evangeliets hemlighet egentligen är. De bara ser församlingen och de förundras över denna skara människor på jorden. Men hur i all världen, Gud, hur har du gjort det? Du ser, änglarna förundras när de ser Guds frånvända syndare plötsligt förvandlade till att bli passande för den himmelska gemenskapen. Änglarna förundras och kan inte riktigt förstå att människor som ett helt liv levt under Satans slaveri plötsligt sätts fria genom evangelium och börjar lovprisa himmelens Gud. Änglarna kan inte förstå hur syndfulla jordevarelser plötsligt frimodigt får rättighet att träda fram inför en helig Gud. Ty änglarna vet att han är helig. De besjunger hans helighet dag och natt. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Hur, Gud, har du ordnat det så att en jordisk syndig människa plötsligt kan få ha tillträde till din tro? Änglarna förundras. Änglarna längtar att förstå detta. Församlingen är en demonstration av Guds storhet. Församlingen är en demonstration av Guds nåd och visdom som inte ens den himmelska änglavärlden förmår att fatta. Det är en av församlingens syften i tiden. Gud demonstrerar på denna planet där en gång synden kom in och till synes stod herraväldet och makten och auktoriteten ifrån Gud. Men genom församlingen förkunnar Gud plötsligt att så inte alls är fallet. Han har sista ordet. Han gör under med det som var djupast fallna. Änglarna kan inte fatta det, men lyssna. Gud har avsett att församlingen ska fatta det. Att församlingen ska förstå det ofattbara. Till nu går Paulus vidare. Och inom parentes, vi kommer tillbaka kanske till det, församlingen har faktiskt en högre ställning än änglavärlden. Kristus blev för en kort tid jord lägre än änglarna för att utföra försoning. Men det var inte änglar som Gud tog sig an. Det var Abrahams barn. Det var människosläktet. Och genom försoningen har faktiskt församlingen fått en högre ställning än änglarna. Ty Kristus stannade inte på jorden. Efter fullbordat försoningsverk, död och uppståndelse, har han återgått till det himmelska. Och där sitter han på tronen över alla andevärldens furstar och väldigheter. Och vi har redan förkunnat i andra kapitlet att vi sitter där med honom. Och evigheterna igenom skall vi sitta där med honom och regera med honom. Ja, det står till och med att vi ska döma änglar. Det gäller då naturligtvis de fallna änglarna. Men ser du, han har givit oss auktoritet som är högre än änglars auktoritet. Ja, änglar, säger Hebreerbrevet, är endast utsända till att betjäna. Vilka då? Dem som ska få frälsning till arvedel. Förundligt, fantastiskt. Änglarna förkunnade hans födelse. Änglarna var i den tomma graven. Men det var inte änglar som Gud sände ut över romarrikets många vägar och utöver haven för att förkunna nådens evangelium. Det var på nytt födda syndare. Det var sådana som plötsligt hade fått en större och högre ställning än änglar. Det var sådana som fick en större insikt i Guds djuphet än själva änglavärlden. Det fick förmedla evangeliet. Jag, Paulus, kan ni förstå? Jag som var den största av alla syndare, har Gud gjort till sin främsta ambassadör. Gud vare lov. Kunde han göra det med mig,
då kan han göra det med vem som helst.
Och så jublar visserligen änglaskaran för varje syndare som finner sin väg in i Guds hushåll. Men de förstår inte hur. Hur i all världen är det möjligt, Gud? Ja, visst är det underbart. Och himmelens skara sjunger för varje syndare som inlemmas i det konungsliga prästerskapet. Men de förundras. De fattar inte hur. Det är Guds hemlighet. Men för församlingen har han valt att uppenbara det. Och återigen säger Paulus i vers 14: för den skull böjer jag mina knän inför Fadern. Jag måste få böja mina knän. Han riktar sin bön till Fadern. Återigen, rent bibliskt teologiskt skulle vår bön riktas till Fadern i Jesu namn och i den helige Andes kraft. Jag böjer mina knän för Fadern som är Fader över allt vad Fader heter på himmel och på jord. Allt har sitt ursprung hos Gud, Fadern. Låt oss se till sist på Paulus bön. Han beder enligt vers 16 och framåt för fem saker. Han beder att de ska växa till i kraft till sin invärtes människa. Han beder att Kristus genom tron må bo i deras hjärtan. Han beder för det tredje att de ska vara rotade och grundade i kärleken. För det fjärde att de tillika med de alla heliga förmår fatta bredden, djupet, längden, höjden. För det femte och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Låt oss titta lite grann. För det första beder han alltså att det ska bli mäktigt styrkta, står det faktiskt i grundtexten. Mäktigt styrkta till sin invärtes människa. Återigen så reflekterade jag så här. Konstigt att Paulus inte beder, jag beder att ni ska få vara friska och krya och starka och duktiga. Jag har letat förgäves efter en sådan bön i något av Paulus brev. Därmed så menar jag inte att han är ointresserad av vårt hälsotillstånd. Inte alls. När Epafras var sjuk så bad han länge, kanske både dag och natt, Gud gör honom frisk, gör honom frisk. Men det dröjde länge innan Epafras blev frisk. Epafroditus, förlåt, i Filipperbrevet 2. Men nu visar han återigen att det finns någonting som är viktigare att uppehålla än denna förgängliga kropp som är lagd under förgängelse, som skall dö. Den är inte evig. Men den invärtes människan är evig. Den måste du vårda. Den måste du få se till att den växer till. Att den blir mäktigt styrkt. Dag efter dag. Och han är förvissad om att så kan ske. Han säger i andra Korinthierbrevet 4 som ni vet: därför fälla vi icke modet, om också vår utvärtes människa förgås, för det gör den dag för dag. Den bryts ner, den blir äldre, organen slits ut. Vi måste ha hiss i kyrkan. Alla orkar inte gå, kan inte gå. Men det är ingenting onaturligt i detta, därför att synden en gång har kommit in och fördärvat det som Gud hade skapat, och förgängelsens makter bär vi alla i vår kropp. Ingen kommer från det. Jag måste ha glasögon. Många av er också. Ditt hår har grånat. Du hör inte riktigt så bra som i din ungdom. Vad är detta? Förgänglighetens krafter. Vår utvärtes människa förgås. Men likväl, säger han, så förnyas vår invärtes människa dag efter dag. Dag efter dag. Gud vare lov. Nytt färskt liv i Kristus. Idag söndag, imorgon måndag, på tisdag finns det där också för mig. Jag behöver inte leva på gårdagens välsignelser. Det finns nytt liv i Kristus för min invärtes människa så länge mitt hjärta slår i den här kroppen. Därför fäller vi inte modet. Och inte jag heller, säger han, fast jag sitter här i bojor. Och det är ganska ont när bojorna sliter om mina leder. Och förresten så har jag en törntagg i köttet också. Jag har bett 3 gånger att den skulle tas bort ifrån mig. Men det gör ont. Och Gud har bara sagt, min nåd, det är nog Paulus. Och så har jag upplevt den förunderliga hemligheten att när jag är svag, då är jag stark. Ty det är Guds vilja att den översvinnliga kraften ska befinnas vara Guds och inte vår. Tänk, mina vänner, om vi gick omkring här som supermänniskor och verkade vårt kristna arbete. Tja, vem skulle få äran? Vår atletiska kroppshydda kanske. Såklart att vi orkar hålla på. Såklart att jag orkar stå här och predika. Såklart att kören orkar stå där och sjunga söndag efter söndag. Vi är ju starka, vi är friska, vi är duktiga människor. Nej, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Gud. Och det verkar, mina vänner, som om Gud hade behag att använda det svaga och det ringa för att uppenbara hur stor och härlig han är. Han ser inte efter den som är störst och starkast och duktigast och i bäst kondition, den som möjligen kan vara flitigast och med så ofta som möjligt. Tänk att han kan gå till sjukrummet och lägga ner en stor uppgift för sitt rike i den stackars sjuka människans belägenhet. Och så delar han ut gåvor, och så delar han ut uppgifter som inte är beroende av en förgänglig kroppshydda för att den ska kunna fullverkas och fullbordas, utan som är beroende av den inneboende kraften, Gud vare lov, som är ingenting mindre än uppståndelsekraften. Den har Gud gett dig, min vän. Vi har läst om det redan. Den kraft som bor inom oss är den som uppväckte Kristus från de döda. Väx till i den kraften. Det är ingen fysisk kraft, det är en andekraft. Paulus var ingen atlet, då skulle han ha slitit bojorna i sönder och gått ut ur fängelsen. Men Gud vare lov, han kände hemligheten. Han hade kunskap om Guds väg. När jag är svag, då är jag stark. Och så ber han att Kristus ska bo ibland i deras hjärtan. Grundtextens ord betyder faktiskt att flytta in och sätta bo, att göra sig ett hem. Han ber att Kristus ska vara hemma i deras hjärta, att han ska känna sig hemma. Och jag måste fråga dig först då, bor Kristus i ditt hjärta? Har du låtit honom komma in i ditt liv? Och för det andra, om han har fått komma in en dag, trivs han i ditt liv så som du nu lever ditt liv? För det tredje beder han att de ska vara rotade och grundade i kärleken. Stå fasta i kärleken, precis som ett träd sänker sina rötter djupt ner i marken. Och ingen kan rycka upp det, för att det sitter fast i denna grund som är kärleken. För det fjärde beder han att de ska ha full styrka. Så står det faktiskt i grundtexten. Att de ska ha full styrka att fatta. Att de ska ha kraft att förstå. Med alla det heliga. Och så kommer detta vara bredden och djupet och längd och höjd ner. Först, låt mig stanna inför detta. Kraft att förstå med alla det heliga. Tillika med alla det heliga. Detta är tydligen ingenting som en enskild kristen själv kan uppleva. Att förstå fullheten i Guds visdom och fullheten av Guds kärlek. Men tillsammans, säger han, att vi ska kunna förstå det, att vi ska kunna fatta det ofattbara. Jag menar att jag har en del av sanningen, men jag menar inte att jag har hela sanningen. Jag hoppas att du menar att du också har en hel del av Guds sanning, men jag hoppas inte att du är så förmäten att du menar att du har hela sanningen. Saronförsamlingen har en del, en stor del också av Guds sanning. Men, sa de, församlingen har inte hela sanningen. Det finns områden som är kvar för oss att inta, som är kvar för oss att lära. Vi blir aldrig fullärda som en lokal församling. Men vet du, min vän, när hela Guds församling, universella församling, läggs tillsammans, då finns möjligheten att förstå hela Guds fullhet, hela Guds storhet. När alla stenarna i templet sammanfogas, då kungör templet till fullo vem och hur dan Gud är. Men den kunskap som möjligen ytterligare finns för oss att inta, den ligger dock inte i konflikt med vad vi redan vet. Så att du skulle behöva tänka, för att förstå att också andra har rätt, så måste jag göra avkall på det som jag upplever är sant. Det är inte kompromissens väg som är vägen till enhet, utan det som finns för oss att ytterligare fördjupa oss i, det ligger helt i harmoni med det som vi redan vet. Så när nya sanningar uppdagas för Guds församling, då säger Guds församling: amen, tack och lov, halleluja, det stämmer, det stämmer. Nu för han oss in i det oändliga rummet med gudomliga dimensioner. Och när vi stiger in i detta rum, så säger vi till den helige ande, som ju är vår ledsagare genom detta slott: men jag ser inte någon ände på rummet. Jag ser inte hur brett det är. Jag ser inte hur långt det är. Jag ser inte hur högt det är. Jag ser inte hur djupt det är. Är det ett rum? Det verkar oändligt i alla dimensioner. Ja visst, säger den helige ande, det är gudomliga dimensioner på det här rummet. Och det behövs gudomlig uppenbarelse för att du ska förstå dess mått. Och så börjar han beskriva för oss bredden, längden, höjden, djupet i Kristi kärlek. Och vi hinner inte gå in på detta så mycket i detalj. Men låt mig få antyda vad dessa dimensioner möjligen kan referera till. Gud vill att vi ska förstå bredden av Kristi kärlek, att den faktiskt omfattar en hel värld och ingenting mindre. Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son. Det är därför vi missionerar. Om Gud älskar hela världen, måste också hela världen veta om det. Guds kärlek sträcker sig ut så vid, så bred, att den omfamnar allt vad som finns i hans skapelse. För det andra, längden av Guds kärlek beskriver för oss hur långt Gud har gått för att bevisa för oss sin kärlek. Hur långt gick du, Gud? Jo, han stannade inte med en muntlig bekännelse om att han älskade oss. Han gick så långt att han utgav sin enfödde son att gjuta hans sons blod på ett kors för din och min skull. Han skonade inte sin egen son, står det. Han blev lydig inte döden på korset. Kristus visste att han var född för att dö. Hela sitt liv visste han att stunden ska komma. Hela sitt liv såg han törnekronan. Kände han spikarna, såg han hammarslagen. Soldaterna omkring honom och glåporden. Så långt skulle Guds kärlek sträcka sig. Djupet. Det var inte änglar Gud tog sig an. Det var inte rättfärdiga som han kom för att kalla. Han bevisade djupet av sin kärlek däri att det var en rövare som blev den första som han tog med sig in i härligheten. Han hade inget sinne för klassskillnader. Han samtalade med den samaritiska kvinnan som hade haft 5 män. Äktenskapsbryterskan sände han iväg i frid. Han låg till bords med publikaner och syndare, för vilket han blev tillrättavisad. Men så djupt gick Guds kärlek att den sträckte sig ner till den djupast fallen i samhället, Så djupt älskade Gud. Ja, det var ingen botten på djupet av Guds kärlek. Till människomasken som krälar i stoftet kom han för att tjäna. För att tjäna. Höjden av Guds kärlek är, som vi redan har varit inne på, att syndfull människa, bunden i Satans garn till denna förgängliga jord, plötsligt skall bli färdig för himmelens boning i höjden. Så högt sträcker sig Guds kärlek att den tar den djupast fallen och för honom till den högsta av alla nivåer i skapelsen, i universum, ja, till Kristi egen tron i evigheten och i härligheten. Tänk att där ska du sitta, du som känner dig så ofullkomlig. Är det inte ofattbart? Är det inte höjden av Guds kärlek att Gud kunde frälsa dig och mig också? Kanske vi skulle börja förundras lite som Paulus gjorde. Kunde han frälsa mig? Ja, då kan han frälsa vem som helst. Gud var det lov. Tänk att han vill att vi ska förstå någonting av detta. Och när vi ser på varandra så här en söndag förmiddag, så är det faktiskt en hjälp för oss, en demonstration för oss. Kunde Gud verkligen frälsa honom, henne? Då måste Guds kärlek vara djup, vara vid, vara bred. Har Gud gått så långt?
Ja. Se på mig.
Vi ser på varandra och vi förstår Guds kärlek innefattar henne, honom. Och vi vet om att vi alla har svagheter och ofullkomligheter. Och då grips vi av storheten i Guds omfamnande kärlek. Det är just dessa ofullkomliga människor som innefattas i detta oändliga rum med gudomliga dimensioner. Där är hela församlingen. Och tillsammans kan vi alltså förmå fatta vad höjden och bredden och längden och djupet är i Kristi kärlek. Detta är Guds tankar. Det är inte våra tankar. Men tänk att Gud vill att vi ska förstå hans tankar, att vi ska förstå den ofattbara, och att vi kan göra det som församling. Det är inte beroende på intelligens, det är inte beroende på skolning. Det är beroende på detta andliga livstillväxt, att vi faktiskt börjar tänka på Guds tänkesätt. Till gång på gång genom historien har mänskliga situationer tett sig såsom omöjliga. Och människorna har sagt, Israels folk har sagt, nu är det ute med oss. Röda havet framför oss och fara oss här i ryggen. God natt. Men så tänkte inte Gud. Ut i öknen, inget bröd, inget vatten. Nu ska vi dö. Men så tänkte inte Gud. Asaf vaknade varje morgon med huvudvärk och plåga i sin kropp. Och skriver 73 salmen och säger, men Gud, vad är det här för någonting? De som är ogudaktiga, de har det bra. De är inte sjuka, de dör inte så där som andra. De får växa till i starkhet och styrka och makt. Men jag, och han förstår inte Guds vägar. Till dess, står det, till dess att han trängde in i Guds heliga rådslut och började tänka som Gud tänker och började se på saker och ting som Gud ser på saker och ting. Och han fick ett helt nytt perspektiv på hela tillvaron. Gud har menat att församlingen inte ska tänka på detta jords och människors sätt. Utan han har menat att vi ska tänka på ett himmelskt sätt. När människosläktet vandrade i synd och mörker och det syntes så som ingen ljusning fanns, så hade Gud en väg. När tiden var inne sände Gud sin son i världen för att ljus skulle bryta fram. Du förstår Guds tankar. Det finns en som har högre tankar än oss. Ja. Och det är Gud vare lov. Hans tankar som ska bli det slutgiltigt bestämmande. Därför är det så spännande att redan nu få sätta sig in i Guds tankar. Han vill faktiskt dela sina tankar med oss. Precis som han gjorde med Abraham, sin vän, för länge, länge sedan. Och så slutar Paulus denna bön. Ja, man kan förundras hur han kan drista sig till någonting sådant.
men oblygt och frimodigt. Nästan som hade han inte tänkt på vad han just hade bett om. Till det verkar ju vara det högsta man möjligen kunde bedja om, denna stora kunskap. Så säger han dock i slutet på sin bön: men honom som förmår göra mer, ja långt mer, än allt vad vi kan vare sig bedja eller tänka. Guds möjligheter ligger bortom varenda fattigt böneord på dina läppar, när du har tagit i din mun och tyckt: men nu tog jag väl till för stora ord i alla fall. Eller i dina vildaste fantasier har fått en vision om vad Gud skulle kunna göra med ditt liv, med Annedal, med Göteborg. Så säger skriften: Gud kan göra långt mer än det, min vän. Och med denna förvissning slutar Paulus sin bön, ty han vet, som det står, att han har en kraft inneboende i sig. Och det är den kraften som gör honom viss och säker på att sådana är Guds möjligheter. Kunde han uppväcka Kristus från de döda, då kan han göra vad som helst. Och det var ingen människa som hade tänkt sig att Gud skulle kunna göra det en gång, men han gjorde det. Finns det någonting i ditt liv som skulle vara för stort för Gud att göra? Vet du vad det svåraste i ditt liv är? Det är om du möjligen fortfarande är kvar i synd. Det är ditt största problem. Du är upptagen av andra problem. Men det svåraste problemet för dig som människa i förhållande till en levande Gud, det är att Gud direkt sätter fingret på din synd och säger: här är ditt svåraste problem, men det kan jag lösa. Det kan jag lösa. Du ältar dig i marginella problem, vardagsomständigheter som kan vara nog så svåra rent mänskligt, men Gud säger: om du inte har fått din synd uppklarad med mig, så är det ditt överskyggande största problem. Och därför kallar han dig idag, min vän, att göra upp med honom. Bönerummet finns på min högra sida i hörnet här borta bakom pianot. Dit kan du finna vägen i tysthet just nu när vi snart ska stå upp för att sjunga avslutningssång. Dit kan du gå för att göra upp ditt största problem med Gud och få bli en medlem i Guds hushåll. Vad det än är som trycker, som skiljer, kom ihåg, han som bad med såna stora ord, han försäkrar ändå: Gud kan göra mer än vad du ens kan tänka eller bedja. Amen. Fader, vi ber dig att du idag ska göra mer än någon av oss i detta rum just nu förmår tänka eller bedja eller sucka tyst i våra hjärtan. O Gud, vi ber att du ska frälsa människor ifrån synd idag och lösa de största problemen i människoliv, i denna gudstjänst. I Jesu namn. Amen.